Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sportbladets Premier League-podd, vi har Liga-cup-final, vi har målvaktstabbar och ett äkta hattrick. Nu jävlar är det vår, hörni. Frida Faglund och Makota Asahara, välkomna hit. Vi får väl börja med Liga-cup-finalen ändå. Än inte så. Inget fyrverkeri direkt.
Du tycker aldrig att det är ett fyrverkeri, har jag märkt. Det är väldigt ofta du...
Det var fyrverkeri mellan Burnley och Newcastle.
Ja, du menar målmässigt. Ja. Jag tänker mest att en match kan ju vara ett fyrverkeri på ett annat sätt. Alltså inte bara att det blir...
Bra försvarsspel är aldrig ett fyrverkeri. Det kan vara ett bra försvarsspel, men ett fyrverkeri handlar ju om en fin anfallsfotboll.
Okej. Okay.
Ja, men det kan ju vara ett fotbollsmässigt fyrverkeri med fin anfallsfotboll utan att det görs mål.
Mm, tycker jag också.
1-0 blev det i alla fall till Manchester City efter ett sent mål då.
Ja, nej men precis. Det var ju så det var. Men hela grejen egentligen tyckte jag med, alltså framförallt den första halvleken var ju att när Man City mötte Chelsea för inte särskilt länge sedan i semifinalen av FA-cupen så såg de ju inte ut som sig själva. De fick inte igång sitt passningsspel. Gick ganska trögt. Chelsea fick matcha dit man ville, utnyttjade kanterna väl. Mm. Och så var det ju inte alls här, utan här var det ju City som tog grepp om matchen omgående och dominerade fullständigt. Alltså redan efter 10 minuter så visade ju statistiken att 1% av matchen hade utspelat sig på Citys planhalva. Och efter 17 minuter stod City på 15 bolltouch i offensiv straffområde medan Tottenham stod på 0. Så det sa ju lite grann om hur de tog sig an den här matchen. Det var verkligen, det var full fart framåt. Det var liksom Manchester City när de är som bäst under Pep Guardiola. Och det var många spelare som var väldigt bra och som syntes mycket. Phil Foden som egentligen har varit oumbärlig under våren. Han var fantastisk med sina kvicka vändningar och tempoväxlingar. Raheem Sterling syntes också en hel del. De Bruyne slog de här passningarna som vi är så vana vid. Som, ja, känns tagna ur luften. Han ser ju saker som vi andra inte ser. Så var det väl en situation där i den första halvleken som ändå hade kunnat fälla City. Och det märktes ju väldigt tydligt att domaren Paul Tierney, han var lite överväldigad, fick inte sådär jättemånga domslut rätt, eller var ju snarare väldigt inkonsekvent i sitt dömande. Han valde ju att fria Laporte från ett gult kort i den första situationen med Lucas, när Lucas såg sig förbi och Laporte hamnar på efterkälken. Det skulle ha varit ett gult kort, men han friades där. Sen inträffar en nästintill identisk situation en stund senare, och då får Laporte ett gult kort. Och då menade ju bland annat Gary Neville, som kommenterade matchen för Sky, att det skulle ha, ja, men alltså att Laporte lika gärna kunde ha varit utvisad. Nu känner jag väl lite själv att hade Laporte redan stått på ett gult kort, så kan jag inte tänka mig att han hade gått in så i den situation nummer två. Nej. Alltså så dum får man inte vara som mittback. Så att just därför så känner jag att det blir lite svårt att bara slå fast det där. Att Laporte skulle ha blivit utvisad, och då hade det blivit en helt annan match.
Precis, men just det att han inte fick det där första gula kortet gav ju honom möjligheten att faktiskt lösa situationen på det här sättet den andra gången. För att det hade blivit en annan situation ju. om han hade stått på det där gula kortet, hade han inte kunnat göra så.
Absolut, och jag menar det var ju inte som att Tottenham saknades alltså offensiv spets, och det såg man ju där, dels i Lucas men också att Harry Kane faktiskt startade till allas överraskning. Och så då att han flankerades av Son och ja, men Son och Lucas då. Så att det var ju, det var inte som att Spurs saknade kvalitet, det var inte som att de hade en massa spelare alltså på skadelistan. Harry Wink startade också. Det tror jag var en belöning efter insatsen mot Southampton där när han kom in istället för en Ndombele och gjorde det väldigt bra och låg egentligen bakom att Tottenham lyckades vinna den matchen. En intressant grej, alltså för trots den här dominansen då som City hade under den första halvleken så har de ju ibland en liten tendens att de inte får in bollen. Och det spelar ju egentligen ingen roll om du skapar 25 lägen. Men ja, varav tre skott går på mål. Så det är klart att det, är, alltså att det kan bli, lätt bli så att man ändå förlorar en match. Särskilt när man möter ett sånt motstånd som Spurs som har den kvaliteten som de har i laget. En intressant taktisk aspekt var att Ryan Mason efter paus valde att byta plats på Lo Celso och Højbjerg. Jag tror det var för att De Bruyne och Riyad Mahrez styrde och ställde ganska mycket på Lo Celsos kant, och där kände Mason säkert att nej, vi behöver nog ha Højbjerg där för att täcka upp lite mer. Och jag kände ändå när Gareth Bale byttes in och det fortfarande stod 0-0, närmade sig slutet, ja, men då upplevdes det ändå som en ganska öppen tillställning. Man tänkte att det skulle inte förvåna någon om Spurs nu får in ett mål här hux flux. Men då slog de ju till på en fast situation. Laporte såklart kommer flygande. Sissoko hänger inte alls med 1-0 och sen var matchen över. Jag tycker ju att det är en välförtjänt seger för Man City totalt sett. För tittar man på alltså expected goals till exempel så var det ju alltså överväldigande siffror. Alltså jag tror de hade 3,5 kontra Tottenhams 0,04. Så sett till skapade chanser så skulle givetvis Man City vinna den här matchen. Och tar ju också sin fjärde raka ligacup-titel. Och visst, ligacupen är inte det mest flashiga du kan vinna, men 4 år i rad, det är ju ändå någonting. Mm. Och Pep Guardiola såg ju verkligen överlycklig ut när han gick omkring. För vi får inte glömma heller att Wembley faktiskt var fyllt av en del supportrar. 8000 totalt, 2000 Man City-supportrar. Och han, ja, han såg ut att njuta när han gick omkring där. Så att det betyder ju ändå en hel del, trots att det inte är den titeln som är värd allra mest.
Alltså, det säger ju så mycket om Citys dominans de här senaste åren. Mer och mer framstår det ju som det här, de här åren då Liverpool utmanade, som att det är liksom, kommer framstå som bara en liten glitch i på något sätt systemet för den här perioden som ju Manchester City har dominerat så fullständigt i England.
Ja, alltså det känns ju som att, alltså Tottenham var ju aldrig nära. Alltså på något sätt att det, med tanke på den historiken Tottenham har med att man väntar på den här titeln man inte tagit på väldigt, väldigt länge, att du till och med har de här League Cup finalist-muggarna och t-shirtarna tryckta. Jag vet, men det säger ju så mycket. Det säger så mycket om hur mycket de väntar efter en titel. Sen, liksom, de är inte ens nära här. Jo, absolut, det är ett sent mål och Laporte, men alltså, de blir helt utspelade och det måste ju vara fruktansvärt för dem egentligen, alltså uppgivet på något sätt att vara så långt bort från de här. Sons tårar såg vi ju alla efter matchen också. Det här betyder nog mer för dem, men samtidigt så betyder ju alla titlar någonting för City också, så att man förstår ändå Guardiolas firande också.
Jag tyckte det var intressant för jag var ju på Tottenham Stadium då i samband med Masons debut mot Southampton, och den första halvleken så var Tottenham, ja, det är kanske hårt att ta till ordet bedrövligt, men det såg verkligen inte bra ut. Alltså det klickade inte alls i spelet. Och Southampton, jag fick ju dels in ett mål då under den första halvleken i slutet av den, men hade ju redan, hade kunnat göra mål redan efter 2 minuter. Såg väldigt ofokuserat ut, alltså man fick inte riktigt igång spelet. Alltså tyckte att när det började stabilisera sig var när Højbjerg fick lite mer kontroll på det centrala mittfältet. Son såg ut och går runt och hänga med huvudet lite grann. Jag vet inte, vi vet ju att han är en emotionell person och att han och José Mourinho aldrig hade några problem egentligen, så att man vet ju inte hur påverkad han har varit av den här senaste veckans turbulens, som det faktiskt är. Det har ju inte gått mycket längre tid än så sedan José Mourinho försvann, och med tanke på också att det har pratats om att Tottenham inte har tränat anfallsspel på över ett år, så kanske man får ha förståelse också för att det ser lite knackigt ut och att det är en stor förändring som har skett. Men sen så när man lyckas vända där mot Southampton i den andra halvleken, egentligen efter att Ings klev av, det var då Spurs verkligen fick grepp om dem, så tänkte man att det ändå var ett steg i rätt riktning, att man fick upp självförtroendet, fick dessutom tillbaka Kane nu. Men nej, det räckte ju inte mot Man City sett över 90 minuter.
Det här var ju på något sätt en match också där man kunde få supporterleden att börja tänka på något annat än Super League och hur man tajmade Mourinho-avskedet med liksom hela det annonserandet, hela den soppan som var förra veckan.
Jo,
det var på något sätt
vi pratade ju om det förra veckan, ju att det här var väl antagligen det här var inte taget ur luften. Det här var inte så att det råkade komma dagen efter man släppte historiens mest avskyvärda pressmeddelande.
Nej, såklart.
Och det gör väl också, det var ju intressanta uppgifter där med hur Mourinho hanterade det här beskedet på morgonen. Att han kom dit som vanligt och skulle hålla i träning. Och sen så fick han beskedet och sen låste han in sig med alla spelare i ett rum och talade om för dem vad han tyckte om dem. Alltså hur de hade stått sig under säsongen. Och man undrar ju, man kan tänka sig att vissa av de spelarna fick nog sig rejäla avhyvlingar. Intressant också att se vilka spelare som hyllade honom eller tackade av honom på sociala medier. Där kunde man urskilja en del kanske kring vilka grupperingar det har varit i Spurs den senaste tiden. Så att en turbulent vecka minst sagt.
Fast en person som Mourinho, tänker jag, om man låser in alla på ett rum, då tror jag faktiskt att det finns någon sorts medmänsklig aspekt hos honom, att där tror jag snarare att det är, du borde bli bättre på det här, och att det snarare är liksom att han en och en går igenom för att bättra spelarna och ge dem det är känslan jag får av honom, men jag kanske är lite naiv där.
Sista
kvartssamtal, bara det här kan du bli bättre på, du är så bra på det här, fortsätt gör det här, liksom, att det är liksom motivational speeches till varje, det är vad jag ser framför mig i huvudet i alla fall.
Sen är det ju så att, jag drog väl exemplet förra veckan också med Eric Dier till exempel, att han hanterade Mourinhos tough love på ett väldigt bra sätt och lyfta av det här med att Mourinho kan gå fram till en och säga att du är fullständigt värdelös, och så går han bara därifrån. Alltså vissa spelare höjs av det medan andra kvävs av det. Jag tror att en sån som Matt Doherty till exempel, som har sett ut att sakna självförtroende helt och hållet under säsongen, han har nog inte mått bra av ett sånt ledarskap. Och då ska det ändå sägas att jag tror att Mourinho verkligen har velat att han skulle lyfta, för att han fick ändå ganska mycket speltid där ett tag när man tänkte att han har inte sett bra ut. Alltså varför väljer han inte någon annan för eller ett annat system eller vad som helst. Så att det är mycket möjligt att Mourinho bara ville Dortys bästa, men jag tror inte att alla spelare mår bra av den sortens ledarskap. Och Mourinho förändras ju inte heller, trots att han ändå har stött på rätt så många situationer där det inte har fungerat. Alltså ta Man United till exempel, där han ändå hamnade i clinch med ett par spelare som inte alls mådde bra av det. Men Luke Shaw inte minst då, som har lyft nu istället under Solskjær. Pogba verkar uppenbarligen inte tycka om Mourinhos ledarskapsteknik, att döma av hans senaste intervju med Sky Sports, där han gick ganska hårt åt honom. Så att, men Mourinho vägrar ju som sagt att ändra sig. Och jag är oerhört spänd på att se vad hans nästa jobb kommer att bli. För att det här måste ha varit hans sista toppjobb. Och då menar jag alltså en klubb. Om vi säger då att Premier League är världens bästa liga just nu. Alltså en klubb där han förväntas gå in och liksom, alltså föra framgång på det sättet som det var tänkt att han skulle göra i Spurs. Att han skulle komma in och sen så skulle han plocka en massa titlar. Jag tror att det får liksom bli klubbar nu som står utan något något val, alltså som, ja, alltså som verkligen bara behöver få in någon med, som kanske förhoppningsvis då kan stabilisera lite grann med en pragmatisk filosofi, för att Mourinhos sätt att tänka fotboll, det är så utdaterat nu att jag tror att detta var sista gången vi i alla fall såg honom på ett av de större jobben.
Mm. Ja, men det är ju det har ju väl rått någon slags konsensus om att kanske redan efter Manchester United var det många som sa samma sak, och att han fick det här Spurs-jobbet var det ju många som höjde på ögonbrynen åt. Men vi får se, vi vet ju, alltså Mourinhos ledarskap har ju varit omdiskuterad länge. Zlatan har ju hyllat det till exempel, och vi vet ju att han också trivs med den här typen av auktoritära figurer.
Kevin De Bruyne ogillar ju det. Det vet man ju, har man ju hört, alltså historien, ja, om när, ja, när han kom in där, vad var det? Nu kommer jag inte ihåg det i detalj, men när Mourinho hade skrivit ut en massa papper på varför han inte spelade och satt bara och höll en genomgång av hur dålig han var. Alltså det var ju någonting sånt, och det var ingenting som De Bruyne, ja, det var ingen ledarskapsstil som han tyckte om. Så att, men alla är ju olika, så är det.
Kanske behöver förtydliga sig till vart det här samtalet gick där, att det jag menade med när de skulle gå in i ett rum var inte att han skulle fortsätta med sin ledarstil, utan snarare att farvältalet skulle vara spunnet ur något annat än liksom Mourinhos ledare, alltså det lite mer hårda ledartyp, utan att det liksom mer var då att då ser han någon som ett farväl till vänner snarare än farväl till spelare.
Ja, det enda var väl att uppgifterna gjorde ju gällande att han liksom skulle ha riktat, alltså han skulle ha sagt någonting individuellt om alla. Det var det som fick mig att tänka att där kan mycket väl ha gömt sig en och två sågningar.
Ja. Alltså, men en spontan grej som jag tänkte också på under matchen, alltså att Tottenham inte mår så bra som klubb, det är väl ganska liksom uppenbart. Nu ska man inte lägga någon vikt på eller skuld på Ryan Mason som kommit in i ett otacksamt läge och direkt behövt ta över. Men det var en situation där som jag reagerade på i matchen, när det är väl Höjbjerg som har ska försöka passa ut på, den kommit in i straffområdet, fint, ganska fint anfall, och sen slår en boll som Reguilón inte är på, och Höjbjerg får ju alltså blir tokgalen på Reguilón, liksom på liksom hela situationen. Och det känns som att det finns någon sorts, ja, det är inte harmoniskt. Och den liksom uttrycket från Höjbjerg tyckte jag kändes också som att det här är inte ett lag som är i harmoni och letar en seger.
Ska sägas att Reguilón var ju, han var under isen kan man säga, särskilt de första vad var det? Den första halvtimmen. Han hade ju noll koll på grejer.
Men han är spanjor, så jag skyddar honom automatiskt.
Ja, nej men absolut. Men där mådde han dåligt. Så mycket kan man konstatera. Han hade ganska mycket att göra. Det tog ett tag innan han fick till sitt fokus. Men det är väl klart att de inte är där de vill vara. Det som är fantastiskt ändå, om man ser det på så vis, är ju att de fortfarande ligger sjua i tabellen, en poäng bakom Liverpool, två poäng bakom West Ham på femteplatsen. Så att de kan ju mycket väl ta en ja, alltså en Champions League-plats känns ju svårt, men i alla fall en Europa-plats. Så att den chansen finns ju. Tycker ju i övrigt att det är häftigt att se Ryan Mason som tränare. Väldigt oväntat. Verkligen. Väldigt oväntat.
Ja, men det gillar man ju. Alltså, den typen av story såklart, så får vi se vad han kan göra av säsongen, om man kan få ihop den här gruppen. Jag vet inte hur många av dem som är i Tottenham just nu som liksom känner Ryan Mason så väl.
Harry Kane är ju gammal, de kom ju alltså ur akademin ihop, han och Mason. Och det är väl egentligen det viktigaste kan jag tycka. Visst, nu är inte Kane kapten, men han är ju ändå den viktigaste spelaren, och har bara med sig honom. Å andra sidan så hade ju Mourinho med sig Kane, och det hjälpte ju inte jättemycket mot slutet. Men ja, det är väl ändå viktigt att de största profilerna i laget, att de är på Masons sida. Såg för övrigt nu att verkar som att Bayern har bekräftat att Nagelsmann kliver in. Så att det,
alltså jag tycker det är så tråkigt.
Ja, men därför försvinner ju Spurs första alternativ. Så är det ju.
Ja. Mm. Inte på grund av Spurs-aspekten, utan bara att det mest intressanta tränarna, det intressanta namnet i Tyskland, återigen hamnar i Bayern München när Bayern München pekar på det.
Mm. Det är klart.
Såklart han gör det, men jag tycker fortfarande att det finns något. Jättekul för Bayern, men nej, som objektiv tittare så är det inte roligt.
Nej. Ja, grattis till Liga-guldet säger vi då till, eller Liga-kuppen säger vi till,
ja, vi kan
säga grattis till Liga-guldet också för den delen, för det loppet är rätt kört. Till Manchester City. I ligan däremot, Arsenal-Everton från i fredags, ett par intressanta situationer, inte minst då en fruktansvärd målvaktstavla som avgjorde alltihop till slut. Vad håller han på med, Leno, som har haft en svag säsong får man säga? Vi hyllade honom som en av ligans bättre målvakter under förra säsongen, men den här säsongen har det inte sett så bra ut.
Nej, där då så satt man ju och tänkte att hur kunde man släppa Emi Martinez? Men ja, det är lätt att vara efterklok. Man tänkte ju att Leno ändå skulle vara bättre än han har varit under säsongen. Men det är som du säger, han har stått för väldigt taffliga ingripande och sett osäker ut när han har spelat ut kort. Och den här, alltså med tanke på alltså vilket skede av matchen den här tavlan kommer i när Arsenal har tryckt på. Alltså jag tror knappt att Everton hade varit över på Arsenals planhalva under den andra halvleken när Richarlison tar sig förbi Xhaka och Leno fumlar in bollen helt och hållet på egen hand. Alltså det är ju ett sånt, alltså det är ju sånt komiskt självmål, och med tanke på vilket läge eller vilket skede av matchen det kommer i så är det ett av de värsta självmålen jag någonsin har sett. Att jag var helt mållös.
Ja. Jag tror ju Arsenal-supporterna kunde ju hållas för skratt helt klart. Men ja, det är så dråpligt. Jag vet inte vad man ska säga annat än att det är liksom det är Arsenal just nu på något sätt också.
Ja, det är
för
det.
Att de har ju en situation innan där det blir straff, men Pepe, eller hur är det nu? Det är inte där, det är inte straff, men det är en offside situation precis innan.
Ja, de får innan. Å andra sidan så den straffen var ju den var ju lite, alltså jag tyckte ju inte egentligen att det var straff. Alltså det är ju, är det Richarlison va som sparkar Ceballos? Men han gör ju inte det riktigt. Alltså om man tittar på bilderna så ser det ju inte ut som att han träffar honom ens. Alltså att det i alla fall är ytterst lite kontakt. Så jag tyckte väl inte att det var straff från början. Men det är ju förstås irriterande att VAR kliver in och dömer bort en grunda på att det är offside med 2 millimeter på PP i läget innan. Alltså ja. det är där man blir, jag vill liksom döm rätt från början då. Ja, där går ju luften lite grann ur en för, ja, alltså ur domarnas synvinkel. Men ja, Richarlison visste ju knappt om han skulle fira det målet dessutom i 76 minuten. Det tog ett tag för honom innan han bestämde sig för att köra en liten dans. Men det som du säger, det är signifikativt för Arsenal just nu. Man skapar 14 målchanser, 3 skott på mål, förlorar den här matchen med 0-1. Det var extra synd också tyckte jag, med tanke på att det var så många som hade samlats utanför The Emirates, att man liksom visade vilket enormt stöd det finns för den här klubben. Men i slutändan så var det ändå Daniel Ek som stal rubrikerna. Figurerade till och med, fick till och med utrymme i Sky Sports omgående. Då vet man att det är allvar. Det är alltså Spotifys grundare som vill köpa in sig i klubben, och det verkar ju som att det finns ett seriöst intresse för det också, att det inte bara var ett utspel.
Alltså jag är ju redan trött på de här skämten som dykt upp. Alltså det här att, ja, nu kommer det
de
liksom,
kommer få betalt.
Nu vet jag inte vem som skrev det med dem heller. Ja, men alla de här Spotify-skämten om att ja, det kommer inte bli så mycket royalty för Arsenal-spelarna om de ska ha Spotify som grundare, hahaha. Och liksom, nu kommer det heta playlist istället för spelschema. Och alla de skämten. Jag är redan trött på dem, och det har gått typ en dag.
Det är intressant alltså, också att ja. Ja, visst, alltså det finns ju ett seriöst intresse från honom, och det ska ju varit så att han sitter och smider planer ihop med Thierry Henry och Dennis Bergkamp och Vieira var det väl också. Det stora problemet i det här är att Kroenkes kommer inte vilja sälja. Annars har ju folk belyst också att har verkligen Daniel Ek så här mycket pengar, men alltså Arsenal värderas ju till runt 2 miljarder pund. Och Daniel Eks, ja, han sägs vara värd runt 3 miljarder pund. Så att pengarna är nog inga problem, och särskilt inte då om man får in, ja, men inkomst, eller om man får in ja, men pengar på ett annat sätt för att kunna köpa.
Det handlar ju om att han har ju täckning för ett banklån som skulle räcka.
Ja, men precis. Men det var ju inte så, problemet är att
löser de.
Ja, men precis. Men det var ju inte så länge sedan som, eller problemet är att det var inte så länge sedan som Kroenkes blev majoritetsägare i Arsenal. Så de kommer inte sälja klubben hur som helst, och jag har inte sett någonting som talar för att de skulle lyssna på bud. Då måste man upp i något extra vulgärt, en extra vulgär summa, och det är frågan om, ja, om de kan göra det ens. Så att, men intressant hur som helst. Kul med lite svensk vinkel på det hela, inte minst.
Det är en viktig aspekt att lägga in i det där också, eftersom att i och med hela Super League-fadäsen så är ju, alla pratar ju om att alla klubbar ska byta ägare och sälja, så att de måste ju flytta på sig de där giriga ägarna nu. Och då har ju liksom Ek historien dykt upp en ganska bra timing, men det är bra att komma ihåg att bara för att alla tycker att Kroenke borde sälja så kommer han inte själva verket göra det.
Det sägs att det är en ägare bland topp 6-klubbarna som kikar på att vilja sälja. Det avslöjades inte vem det var, så där får man väl spekulera lite grann. Jag vet inte så mycket om Joe Louis till exempel, så att det är möjligt att det är han, alltså att det är honom det handlar om. Men jag tror inte att det är Kroenkes i alla fall. Det tror jag inte.
Nej, det kom ju också uppgifter om att Liverpools ägare då, FSG, Fenway Sports Group, har nekat ett bud för inte alls länge sedan från Mellanöstern. Mm. För sin klubb. Det ska de ha tackat nej till, och ska väl... uppges väl inte var intresserad av att sälja just nu heller, trots fadäsen med Superligan. Ja, vi kan väl gå från Everton Arsenal då till Liverpool Newcastle. En galen match.
Ja, snälla uttryck dina känslor efter det här, för att... Ja, alltså grejen är ju, vi har pratat om de här mentality monsters hela säsongen, att de är borta. Men den här kollapsen, särskilt mot slutet där, det var ju verkligen tydligt att nej, de är verkligen inga mentality monsters längre. Och jag antar att du kände samma sak.
Nej, det har ju rasat totalt den här säsongen för dem. Tyvärr, tycker jag då. Och det är så uppenbart, de skapar så fruktansvärt mycket målchanser och spelar riktigt, riktigt bra. Första målet kommer ju, alltså allt är upplagt för att det ska bli en ganska enkel seger. Fint mål, Salah, tidigt, man har kontroll på matchen, man skapar en massa målchanser.
Manés miss där är ju helt sjuk egentligen.
Manés miss, ja, men det är så mycket, det är så mycket grejer. Och man blir, alltså Newcastle bjuder på det ena och det andra, och det är liksom... Men det går inte.
Men det jag tyckte var lite intressant ändå var ju att Newcastle rann ju ändå igenom ett x antal gånger under matchens gång. Mm. Det var ju inte som att de, alltså, helt saknade lägen heller. Alltså Liverpool hade ju mer konkreta lägen, alltså såklart lägen som man skulle sätta också, som exempelvis i fallet med Mané. Men det var inte som att Newcastle var ofarliga under matchens gång. Det tyckte jag var lite intressant.
Nej, och där är ju tydligt igen då att när Fabinho inte spelar på mittfältet så blir det lite ihåligt där. Mm. Det har vi ju sett ganska många gånger nu, och nu är Nat Phillips skadad, så att ja. Ingen mittback ska ju få spela mer än 5 matcher.
Nej, men jag tänker Ben Davies, han är ingen favorit, eller vad händer med honom?
Nej, jag vet inte vad som har hänt där, alltså, om han har varit så klappkast på träning så att Klopp vägrar spela honom. Jag vet faktiskt inte vad det är som har hänt där, men det är ju det är synd om honom, för att han är ju där och han ska ju vara frisk, men han får ju inte spela, och han är ju inköpt för att vara en backup.
Han är inte i truppen.
Nej. Och ja, nej, jag vet inte riktigt vad man ska
göra av det. Nej, frågan är också lite med man vet ju vilka kvalitet han egentligen besitter och vilken nivå han kan komma upp till, men det går ju inte att komma ifrån att både Mané och Firmino, de ser ju inte riktigt ut som ja, alltså de har ju ingen spets längre. Det är nästan som, de har ingen killerinstinkt i boxen. Där har de ju ett problem, Liverpool såklart.
Oh ja, så är det ju verkligen. Alltså det är samma sak som har fattats länge nu. Och det är ju målskyttet, och Salah fortsätter göra mål, men ingen annan bidrar. Och då
och Salah gör mål, men han kan ju också missa en del, men han sätter, ja, i alla fall någon, och då kör han upp dem som han gjorde, alltså med 1-0 målet här, som ju är, alltså det är ju ett riktigt hög kvalitativt avslut, får man ju säga.
Ja, det är ett suveränt mål. Det är så bra det kan bli i stort sett, nedtagningen, vändningen och så avslutet. Men, och det är det jag menar, med den förutsättningen med att man får det målet så tidigt och det stämmer och spelet är där och vi har dagen idag. Mm. Utifrån den utgångspunkten att vika ner sig på det sättet som man gör. Att man inte bara släpper in ett mål utan faktiskt två mål de sista liksom, 2 minuterna av matchen. Även om det första målet då blir bortdömt, felaktigt. Kan jag också tycka. Alltså jag vet att regeln antagligen är väl skriven sån att den minsta touch på handen i en sån situation. Men jag menar, vad fan ska han göra? Har handen in till sidan, den studsar upp på honom. Det där tycker jag är...
Ja, ibland tycker jag också att man får... För att här var ju så rasade ju folk mot VAR igen. Och jag tycker väl lite grann att ibland måste man ju skilja på det också. Alltså när är det egentligen VAR som inte fungerar och när är det regeln som är galet skriven?
Det här är ju regeln.
Och den här regeln har ju förändrats en gång under säsongen. Om vi tänker på Josh Maya-målet som blev bortdömt i Fulhams möte med Spurs. Och då ändrade man den regeln dagen efter att det får lov att vara hands i momentet innan. Men fortfarande inte den som gör själva målet då. Och det är det Wilson faller på här. Så att, ja, det är såklart, alltså det var hårt bortdömt, men samtidigt så tycker jag att det är helt sjukt egentligen att Joe Willock får komma in ännu en gång och göra ännu ett mål då på Liverpool, trots att de har släppt in ett mål 2 minuter tidigare och haft tur då och fått det bortdömt. Jag vet inte, det är, man blir förvånad av att se alltså hur man kan vara så fragila som Liverpool uppenbarligen är just nu.
Ja, nej, det är så signifikativt för hela den här säsongen, verkligen. Och, någonstans så finns inte självförtroendet där. Och det är bara att se ifall de kan jobba tillbaka det på något sätt. Jag tror att de behöver lägga den här säsongen bakom sig väldigt snart. De vill nog ha den färdigspelad. Jag tror att den där fjärde platsen, visst, den finns där fortfarande inom räckhåll. Men om man ska vara riktigt ärlig... De ser inte ut som några favoriter att ta den direkt.
Nej, och ärligt talat så det gjorde de ju inte heller. Om vi tänker alltså innan Van Dijk skadades. Alltså redan då hade de ju börjat se lite sega ut. Alltså som att musten hade börjat gå ur lite
grann. Verkligen.
Tror du att Klopp har förmågan att få ut en ny level? Alltså att nå en ny level, liksom Pep Guardiola gjorde i höstas. Att man, att han kan få fram någonting nytt. Alltså kräma ur någonting extra, eller är det så att hans tid börjar gå mot sitt slut?
Jag tror att Jürgen Klopp har ganska mycket mer att ge. Jag tror inte det har så mycket med det att göra. Men det är klart, en sak är att den där fronttrion som har varit så viktig för dem, den borde kanske ha... brutits upp redan inför den här säsongen. Men så kom hela pandemin, och på något sätt så tror jag väl ändå att jag vet inte om det var planerat så, men det är klart att man har planerat för att en framtid utan Mané, Salah, Firmino kanske kommer det nu till sommaren. Jag har känslan av att någon av dem kommer säljas. Jag hoppas att det inte är Mohamed Salah, men det är det väl förmodligen.
Ja, det är väl han som vill. Alltså, men där hänger det ju också på vad som händer i alla de andra klubbarna. Alltså, vilka spelare lyckas Real Madrid värva exempelvis? Var Barcelona råd att värva? För att det är ju ganska självklart att Salah vill bort, annars hade han ju inte hållit på att flörta med spanska tabloider på det här sättet som han gör. Men det är ju inte riktigt rätt tid att bli såld på, eller det är ju snarare pandemin kommer ju påverka fortfarande och kommer göra att det blir svårare att flytta. Men ja, vi får väl se vad som sker.
Alltså jag har ju sagt det här om Kane också, men alltså det, du kommer inte lyckas bli såld den här sommaren med Mbappé och Haaland ute på marknaden. Jag tror inte det. Alltså, och i Liverpools fall, de ska ju inte rea bort Mané, Salah eller Firmino. Det finns ju inte på kartan att göra det. Både sett till att det är dumt att rea bort dem och sett till att FSG kommer absolut inte rea bort dem. Så jag ser ju att där har man ju ändå, nu har det ju, ja det har inte fungerat. Mané har inte varit sig själv, Firmino har inte varit sig själv, Salah har någorlunda varit sig själv. Med Diogo Jota som kommer in där kändes ändå som någon sorts fläkt som gav någonting nytt, som gav någonting extra. Jag tror ju snarare att i det här fallet så är det att, alltså hela säsongen har ju handlat om riskminimering för Liverpool. Klopp har aldrig ens kunnat börja sätta den lilla taktiska ändring som man nog ville få igenom med värvningen av Thiago till exempel. Nu har ju Thiago inte överhuvudtaget fungerat. Ge honom nästa säsong med samma material.
Man ska ändå, man måste ändå flika in att Thiago var väldigt bra i den här matchen.
Kul att höra. Jag såg inte matchen, ska vara ärlig och transparent nog att säga. Jag tror att där det finns fortfarande möjlighet. Det här Liverpool-laget på pappret ska vara bra nog att ta en CL-plats och vara med och slåss i toppen. Det har vi sett att de kan vara. Om Klopp bara inte behöver riskminimera en hel sommar och höst så kan vi nog mycket väl få se ett resultat där vi får se ett bra Liverpool igen, för det är fortfarande väldigt bra fotbollsspelare vi pratar om. Så att där tror jag bara att den här säsongen blir någon form av, alltså en parentes, en passus liksom. Sen och huruvida det räcker till en ny storhetstid som man pratar om och så vidare, det återstår väl att se. Men jag tror inte på att man ska desperat försöka splittra från trion den här sommaren i alla fall.
Nej, jag tror ändå att det kommer hända.
Ja, vilka ska köpa
precis, jag tror också att det är oundvikligt egentligen. Alltså
Ja, men jag tror att de har liksom under en längre tid med tanke på hur kontrakten, vilken längd det är på kontrakten, att de måste börja förhandla om nu om det inte ska bli försäljning. För att inte hamna i en situation där man tvingas liksom rea bort eller tvingas sälja sådär. Så att jag tror att det är dags av många anledningar och vad som kommer in. Jag tror att det finns ett genuint intresse för Mbappé från Liverpools sida. Jag tror att Mbappés första val är Real Madrid. Men inte säkert att Real Madrid har pengarna till det.
Så du menar att Mbappé lärde sig spanska för att kunna prata med James Milne? Det är det du säger, inte för att flytta till Real Madrid.
Enklare än
det är min enda anledning till varför jag lär mig spanska.
För att James Milne kan det.
Jag tror att det finns investeringsvilja. Man har avvaktat, tagit det ganska lugnt på transfermarknaden av en anledning för att investera i dels en mittback till, men jag tror också att det kommer in
Konaté ska ju vara på väg in, där har du mittbacken, ja. Men alltså offensivt, absolut såklart de ska byta in Mbappé och få in honom om det går att göra, men problemet här är att om man ska finansiera en sån värvning som Mbappé, då måste du lyckas göra av med spelare, i alla fall Liverpools fall, för du kommer ju inte låna ut Sadio Mané för att göra plats för Mbappé och liksom betala av en del av hans lön, och då är frågan, vem köper Mané eller Salah? Det är där min problematik ligger, att det finns ingen som kommer vilja lägga de pengarna, för de kommer läggas på att man får Mbappé istället. För de två enda klubbar vi kan tänka oss skulle kunna värva Salah, det är Real Madrid och Barcelona, kanske PSG då. Det skulle vara en PSG då, säljer Mbappé någonstans och sen då använder de pengarna för att köpa loss Salah nu. Vi måste starta Silly-podden snart.
Det är allt jag säger.
På tal om utlåningar och sådär, så jag bara flika in, vi har redan gått igenom Arsenal, men blev ändå lite sådär när jag läste att Arsenal tydligen betalar 90% av Özils lön fortfarande och kommer att göra det då fram till slutet av juni. Och vi vet ju alla att Özil har ganska mycket i lön. Det var självklart att Arsenal betalade en del av lönen. Och jag trodde inte att det var så mycket som 90%.
Stora 10% de sparar ändå.
Det är ganska mycket
pengar.
Ja, på ett sätt så är det ju det. Man hade ju önskat att att Fenerbahce kunde betala lite mer i alla fall, men nej.
Det är väl hela Cedric Suarez treårskontrakt som går på den 10%. Det är perfekt.
Ja, vi lämnar Sille där och konstaterar att det dröjer inte så länge innan Sille-podden dyker upp i era flöden igen. Det kan ni ju vara säkra på. Vi tar oss vidare till, ska vi se, vart vill vi nu? Ska vi ta,
jag tycker att vi borde prata Chris Wood.
Ja, men ska vi ta Chris Wood?
Ja, Woods, där vill jag lägga Woods in Burnley. En sak. Det är inte ett helt äkta hattrick.
Det är
två mål med högerfoten.
Det spelar ingen som helst. Verkligen. Det där är bara trams.
Jag Chris Wood sitt första hattrick i Premier League, då räknas allt. Så är det bara.
Jag har alla parametrar.
Ett äkta hattrick har inget med att göra med vilken kroppsdel man gör målet. Ett äkta hattrick är tre mål i rad i samma halvlek utav samma spelare.
46 nationer har nu gjort hattrick i Premier League. Bara en sån sak.
Kan vi få alla?
Men vi kan få att England såklart toppar listan överlägset. Det vore ju konstigt annars. Tvåa är faktiskt Argentina och Holland ihop. Jag tror att de har 18 hattrick vardera.
Men inte så förvånande.
Nej,
Aguero, Nistelrooy och Bergkamp och så vidare.
Van Persie.
Ja, just det, han igen.
Men det som förvånade mig mest med listan, nu kommer jag inte ihåg den i detalj, men att Norge faktiskt ligger på sjätte plats, och det är ju mycket tack vare Solskjær. Det var lite intressant.
Gjorde Mårten Gamst Pedersen något hattrick i frisparkar för Blackburn när det begav sig?
Det kan jag inte tänka mig.
Några fler norrmän var det väl i alla fall, för att Solskjær var inte ensam på den listan, det stod bara att
Men Tore André Flo måste ha gjort ett par för Chelsea
slutspelet.
Oavsett vad så har ju Nya Zeeland nu fått komma i rampljuset lite, och det är ju kul för dem. Och jag tycker det är intressant med Chris Wood, för att han är ju egentligen en ganska underskattad anfallare, underskattad striker egentligen, och tyckte inte att han hade en speciellt bra säsong fram tills han skadade sig på Stamford Bridge, tror jag det var, i samband med Julmo Bongos debut, och var borta ett tag. Och kom tillbaka som en helt ny spelare. Tyckte att han var väldigt bra mot Man United också, trots att Burnley förlorade den matchen ganska knappt ändå. Det tog ett tag innan United liksom kunde döda den matchen. Och här fick han ju verkligen utdelning omgående. Sen ska det ju sägas att Wolves var inte ens där. Det var som att de redan har checkat ut och tagit semester. För att det kan ha varit Bullys sämsta insats i Wolves-tröja någonsin. Cody var totalt överspelad. Ja, det här var ingen insats som man är speciellt stolt över som Wolves-spelare, definitivt inte. Och man har inte så mycket att skylla på heller. För att i tidigare fall när man har kollapsat så har man kanske haft många spelare på skadelistan. Att det har varit oflyt och så vidare. Här är det faktiskt att man bara är direkt dåliga, och Burnley utnyttjade det på ett alldeles ypperligt sätt och vinner den här matchen totalt välförtjänt också. Så att oväntat resultat, men kul för Burnley, kul för Sean Dyche.
Alltså det första målet som Chris Wood där gör, duellen Chris Wood Connor Cody där, det är sån jävla championship level på allt som händer i den aktionen. Det är alltså tempot i löpningen, balansen i försvarsspelet, dribblingen som studsar lite fram. Det är inte speciellt bra gjort av någon av dem. Det är ju bra gjort av Chris Wood, får man säga. Han är ju ingen Saint-Maximin direkt i sina dragningar, utan han spelade efter sina förutsättningar. Det var nog fint över det. Det kändes brittiskt och härligt. Och i slutändan ett väldigt Chris Wood-mål.
Och det är väl, och är det Traoré som slår bollen helt där på 3-0-målet, va? Som gör McNeil kan
ta ut. Vad är det för beslut? Vad är det för passning?
Väldigt ofokuserat från Wolves. Man blir lite konfunderad kring hela deras säsong, för att nu ligger de 12. Det är klart att de kan skylla på det här att Jimenez åkte på sin skada och så vidare, men det går inte att komma ifrån att de har underpresterat sett till tidigare säsonger och vad man kanske hade för förväntningar på dem. Och det här var verkligen. Det här var inte kul. Jag klandrar inte Wolves-supportrar som stängde av efter 20 minuter, för att det här såg ut att bara gå åt ett håll.
Alltså Wolves ska ju vara glada att det är så många toppklubbar i Big Six som har underpresterat den här säsongen. För annars hade ju de fått så mycket skit för sin säsong de har gjort. De har ju på något sätt underpresterat under radarn. Vi har ju pratat om det och noterat det, att ja, det här är inte så bra för Wolves. De ser inte riktigt så bra ut. Men alltså, sett till, det är ändå ett spelarmaterial som vi likaställde med Leicester inför säsongen. Alltså, eller vissa gjorde det i alla fall. Och sen, ja, såklart, Raúl Jiménez otroligt saknad, som du sa, Frida. Men man får ju inte förlora med 4-0 mot Burnley. Det är ungefär som att... Det känns som att spelarna försöker få Nuno sparkad för att få in Mourinho som är ledig nu. Alltså, jag vet inte vad annars. Sen, inget ska ju tas ifrån Chris Wood naturligtvis, men vad gör Wolves?
Ja, och det som är intressant också är ju det här med att Nuno faktiskt ryktas till Spurs.
Bytet.
Och om man blir lite konfunderad, för att som sagt i den här matchen så spelar de ju återigen med en trebackslinje. Så de har inte det, de har inte det att skylla på heller. För att annars har vi ju sett att de kanske har sett lite obekväma ut när de har försökt ta på den här fyrbackslinjen. Men jag blir inte riktigt klok på hur skicklig Nuno är som tränare. Alltså det är klart att i en annan miljö så hade han kanske haft större möjlighet att visa vad han går för. Men han har ju inte riktigt lyckats få igenom de förändringarna har han har velat den här säsongen, alltså i deras spelsätt. Jag har reservation kring hur bra han egentligen är faktiskt. Sen kan det ju vara så, han har varit ett tag i Wolves nu. Det är väl klart att sen tror jag ju inte att, jag tror inte att Wolves vill bli av med honom på något sätt. Jag tror att man värderar honom väldigt högt. Jag kan inte tänka mig att fansen skulle vilja ha bort honom. Men jag tror nog att Wolves behöver en ordentlig genomgång. Alltså se till vilka spelare man har. För att, ja, någonting behöver nu hända i alla fall till nästa säsong. Så mycket kan man slå fast.
Jag håller med om dina Nuno-tvivel, för att det är ju ändå en tränare som är formad i Mourinho-skolan. Och Mourinho-skolan, hur dagsaktuell den har vi redan gått igenom. Och Nuno går ju egentligen under samma kategori, måste vara en lite modernare version.
Ja, det får man säga. Kommer väl spekulera mer i eventuella Spurs-tränare framöver, kan man förvänta sig. Vi går vidare till West Ham-Chelsea. 1-0 till Chelsea. Viktig seger i den där kampen om fjärdeplatsen, helt enkelt. West Ham jagar ju Champions League sensationellt, gör de det. Men här blev det inga poäng och alla tre till Chelsea efter... En fin Chelsea-match igen. West Ham hade lägen helt klart, men kändes som en rättvis seger. Målet av Timo Werner dessutom, det ser man inte varje dag.
Ja, alltså Chelsea kändes ju som det bättre laget och tyckte inte att West Ham riktigt kom upp i sin... De brukar överprestera och det gjorde de inte i den här matchen, och Lingard såg lite trött ut, lite lojare ut än vad vi har blivit vana vid att se honom. Så jag tycker väl att Chelsea vinner den här matchen rättvis. Sen är det klart att det här röda kortet i den 81:e minuten på Balbuena, det kanske inte avgjorde så mycket sett till resultatet, men det är klart att det hade en inverkan på matchen. Och det har ju, ja, alltså jag måste säga att jag tycker att det är ett helt sjukt rött kort. Jag är oerhört förvånad att det där resulterar i en utvisning. Och skulle inte förvåna mig om det... Jag såg nu att West Ham har överklagat beslutet. Så det skulle inte förvåna mig om de faktiskt får rätt i den här frågan. För att, ja, ett andra rött kort för West Ham under säsongen som har varit väldigt kontroversiellt. Det första var ju Sušek då i mötet med Fulham när han blev utvisad av någon, ja, väldigt märklig anledning. Alltså i det här fallet så det är som David Moyes sitter och säger på presskonferensen efteråt, att har man inte spelat fotboll så tycker man kanske att det ser läskigt ut när Balbuena, när hans fot liksom hamnar på Chilwells calf, vad heter det på... Det heter vad. När den hamnar på sig. Men det är ju för att han är ju först på bollen. Och så blir det ju att den hamnar där. För att han liksom han måste landa någonstans med foten. Märkligt beslut. Som sagt, det där var förvånande att det var väl Cavanaugh som dömde matchen. Förvånande att var liksom ens uppmanar honom att titta på situationen en gång till. För det gör ju liksom att de sätter ju griller i huvudet på honom. Och är han då kanske lite... Han kanske inte har vaknat på rätt sida. Han kanske inte har tillräckligt med självförtroende. Så vågar han inte gå emot VAR. Och där tycker jag det är fel. Det var ju ett tydligt exempel på när VAR inte alls fungerar överhuvudtaget.
Men det är ju en highlight är ju problemen med ögonblicksbilder. Alltså, för man såg den här situationen först och i bilder så här på sociala medier och ser ut som att jaha, Balbuena gick in och avrättade Chilwells ben. Och sen ser man situationen som den faktiskt gick till och ser att aha, nej, så var det ju inte alls. Men om man bara tittar på bilden när Balbuena landar, ja såklart det är tokrött då, men det är ju inte bara situationen när han landar. Och det blir ju det som är problemet med att man tar de här ögonblicksbilderna och slow-mo-repriserna och ska liksom bara fokusera på små detaljer hela tiden, då blir det såna här underliga röda kort som delas ut.
Ja, helt klart. Och det är precis som du är inne på. Du såg ju ett tvivel i domarens huvud när du liksom bara tar upp det som VAR-domare. Och det är ju...
Och där ser man ju också, vilka domare som kanske inte... Hur ska man säga? Det finns bättre domare och det finns sämre domare. Och Kavanaugh, han har gjort ett par grejer. Alltså det är så den här säsongen, men även alltså förra säsongen. Jag tänker på det. Jag tror att det var han som dömde mötet mellan Chelsea och Man United då när han dömde bort Zumas mål för att han ansåg att Aspi hade knuffat, var det Brandon Williams rent av. Men det visar ju också att är man kanske redan inte en av de bästa domarna, så blir man kanske sämre till och med VAR för att man inte vågar gå emot vad de bestämmer. Det som förvånade mig med Suchecks utvisning i mötet med Fulham var ju att det var Mike Dean ju som var domare i den matchen. Och jag vet att Mike Dean får jättemycket skit, men jag tycker faktiskt att han är alltså oftast en ganska stabil domare. Och därför förvånade det mig att han inte vågade gå emot VAR i det fallet. För jag tänkte att en sån som Mike Dean måste väl ha tillräckligt mycket erfarenhet och rutin för att faktiskt våga göra en sån grej. Så det hänger ju väldigt mycket på om de vågar stå upp helt enkelt. Alltså domarna själva.
Hur är det i England, för ursäkta om man har lite dålig koll här, men är det de här liksom Dean, Kevin och Moss, hela gänget där som är på plan, sitter de även och har VAR duty?
Ja, de skiftas. Ja.
Det skiftas runt på det sättet. Okay,
sen finns det vissa domare som är oftare i VAR-rummet kontra på planen.
Mm.
Men ja, de skiftas om.
Men det finns inga som bara sitter i VAR-rummet?
Det kan vara att det är några som är lite mer specialiserade. Jo, jag vet inte hur många matcher Peter Banks exempelvis har dömt ute på planen. Så att i vissa fall är det väl så.
John Moss borde väl vara klippt och skuren för VAR så han slipper springa.
Ja, eller hur, stackaren. Nej, men jag menar, Michael Oliver till exempel tycker väl jag håller väl honom högst. Alltså som den bästa domaren. Som de har i Premier League, men visst var det väl han som satt i VAR-rummet under Merseyside-derbyt mellan Everton och Liverpool. Var det inte det i samband med Pickford-Van Dijk-incidenten?
Gud, jag minns inte.
Nej, det kan vara så att jag har fel, men alltså, det visar ju också att det är kanske lite annorlunda att sitta där också. Alltså, man begär ganska mycket av dem, men ja.
Ja, men då tar jag tillbaka min take som jag funderade på att dra här i sånt fall, då stämmer ju. Då är det ju så. Ja.
Vi måste vidare, klockan är emot oss. Vi tar oss till Leeds, Manchester United, 0-0 mellan Solskär och Bielsa.
Ja, det finns inte så mycket att säga om den matchen egentligen.
Det gör väl inte det? Det finns väl inte
att säga. Det var faktiskt en ganska usel kvalitet på matchen. Jag tyckte att det var underhållande att titta på. Alltså att det var underhållande, men det var ingen bra fotboll. Så mycket kan man säga, det var mycket passningar som gick fel och sådär. Och det är väl inte jätteförvånande att det slutar 0-0 ändå. Det brukar se ut så faktiskt när Leeds möter topplag eller storklubbarna på Ellen Road. 0-0 eller 1-1 eller någonting i den stilen. Alltid intressant att se att Solskjaer aldrig kan göra rätt i förhållande till vilka vilka spelare han vilar och vilka han inte vilar när han väljer att göra det. Jag kan inte... Det kan inte finnas någon annan tränare i Premier League som blir så kritiserad. Alltså i det här fallet så valde han ju att vila Pogba, som ju kanske har varit Uniteds bästa spelare under våren ihop med, ja, men Luke Shaw. Och då fick han ju såklart skit för det, att han inte bytte in honom förrän i den 76:e minuten. Men å andra sidan så, ja, kanske behövde vila honom just nu. Han har ändå spelat ganska mycket, då var det kanske ändå rätt läge. Men ja, 0-0. De behåller ju fortfarande sitt grepp om andra platsen, men ligger ju 10 poäng bakom Man City, så att någon heroisk inknappning på City kommer det ju knappast bli i slutet.
Nej. Känns inte så. Vi tar och Sheffield United Brighton. Det var inte din helg det här, Frida.
Det kan inte så bra för mig, nej.
Alltså, det är som inget, alltså, alla slår ju Sheffield.
Men det här förväntar jag.
Men det var ju också en alltså, Mopés miss. Vad håller han på med? Hur kan han fortsätta göra den där typen utav...
Nej, de har ju 17 målchanser i den här matchen. I för sig bara 4 skott på mål, och så det säger väl, förklarar väl delvis det här resultatet. Men det var ju samma sak när de mötte Sheffield United på hemmaplan också i december, att de till och med spelar med en man i stort sett, ja men i alla fall med större delen av matchen, hela andra halvlek, lyckas ändå bara få med sig en poäng. De har det tufft mot de sämre lagen, alltså bottenlagen, av någon anledning, och överpresterar mot, ja, men topplagen. Och det kommer man ju aldrig, ja, alltså Graham Potter sitter ju och säger samma sak efter varenda match, alltså det är ju så, han har ju kunnat spela in sig själv på en presskonferens och sen bara spela upp exakt allt han säger, för att det är samma problem vecka efter vecka, det här med att man saknar kvalitet på sista tredjedelen, att man inte är kliniska nog, och dessutom här så målet man släpper in var ju också, där brukar ju ändå Brighton vara ganska stabila, alltså i försvarsspelet, men målet man släpper in är ganska hafsigt också, så att ja, de har tur att Fulham bara förlorar just nu, eller ja, plockar en poäng, för att annars så hade de ju legat riktigt riset på det var ett tag sedan de vann nu. Det var ju faktiskt mot Newcastle, va? Och det var ju x antal omgångar sen. Så att, ja, med tanke på att Newcastle och Burnley, att de börjar prestera nu också, så är det klart att de fortfarande ligger riset på det ju. Även om de troligtvis kommer klara sig tack vare att Fulham då inte har fått till sina resultat.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har ju Leicester Crystal Palace igen då, topp 4 diskussionen. Leicester befäster sin position då efter 3 poäng mot Palace efter att ha hämtat upp ett 0-1 underläge. Mm. Alltså vilket mål utav Iheanacho som avgör, och vilken form han är i.
Ja, han
aspirerar på säsongens spelare.
Han måste man ju verkligen prata om, för att han har ju, precis som du säger, jag har ju kommit lite grann från ingenstans, och dessutom när Leicester verkligen, verkligen behövde honom, när de började få de här skadorna på Barnes inte minst, och så får han komma in och mycket ändå hänger på honom, och Vardy är inne i någon sorts svacka, och det märks ju att han har så mycket självförtroende nu, för du gör inte ett sånt mål som han avgör med här med Crystal Palace om du inte dryper av självförtroende. För vilket avslut det är. Och det är ju även han som spelar fram till kvitteringsmålet där som Castagne gör. Mm. Så att han har ju varit oumbärlig för Leicester under säsongen. Och trots att de inte har sett särskilt bra ut de senaste månaderna, så, och de hade det ju tufft minns vi ju de fem sista omgångarna förra säsongen, så känns det ändå som att de kommer greja det här nu, och det är mycket tack vare honom. Så att nej, där har verkligen Brendan Rodgers haft turen då, får man säga, att han lyckades pricka formen när ingen annan gjorde det. Sen får man ju säga ändå att de såg ju lite öppna ut bakåt. Alltså, tänk inte minst på Zahas 1-0 mål där. Det är en jättefin passning från Esse. Där Zaha liksom bara löper in bakom backlinjen. Det är väl Fofana som kanske inte faller riktigt så snabbt som han borde. Så att det finns ju sätt att straffa Leicester på. Men har man sådana spelare längst fram, oavsett om det är Nacho eller Vardy, så ja, då kan det smälla på det här sättet. Så att en tung trepoängare för Leicester.
Alltså, i Nacho satt man ju när Leicester värvade honom från City där 17. Tänkte man, men vad håller de på med att betala det här priset? Det var ju ett jätteöverpris på den tiden. Nu skulle det kanske inte någonting man reagerar på. Och sen bara, men det här var ju uppenbart att det här inte skulle funka. Ja, chi har man fått våren 2021 när han bara går in och är typ en av ligans bästa forwards. Kul för Leicester, och ännu ett bevis på att de har ganska bra scoutingverksamhet i det där huset. Om vi säger så, de prickar väldigt ofta rätt med värvningar, och tydligen också med Iheanacho, verkar det ju som nu, sent om sidor, vilket är fascinerande.
Ja, också ja, alltså, och också att de alltid säljer spelare på, alltså, utifrån vad de vill, alltså inte det var ju, de hamnade lite snett på det där i samband med Kanté när de sålde honom till Chelsea. Det gick väl inte riktigt till, de hade inte full kontroll eller inte så pass mycket kontroll som de hade velat, men efter det så har ju de verkligen styrt det där lite hur de vill. De har pressat upp priserna på alla spelare de har sålt, alltså som Maguire och Chilwell inte minst. Så att jag håller med, det är en av de sundast drivna rekryteringarna i ligan, absolut.
They are sly as foxes.
Ja, onekligen. Och det är ju, jag menar, de är på väg att lösa en Champions League-plats här. Det är ju bara så. De har ju 4 poäng ner nu till Chelsea med 5 matcher kvar. Det är ju en sensation. Även att det är en udda säsong och så vidare. Vi har lag som underpresterat och hej och hå. Men jag menar, det går inte att ta någonting ifrån den insatsen som Brendan Rodgers håller på att lösa med Leicester här nu. Det är såklart att det hamnar i skuggan av deras egen drömsäsong. Men ja, nej, det går inte att säga annat än att det är otroligt imponerande. Vi hade också en match mellan Aston Villa och West Brom. West Brom är avhängda nu. Det är för mycket upp till Brighton, skulle jag säga. Krigar ändå till sig en poäng här mot Aston Villa. Starkt.
Ja. De släpper ju dock in mål på övertid, så att det var ju kanske inte så... Ja, de kunde ändå ha fått med sig 3 poäng här. Och det som var intressant också var ju att den här gången så tror jag inte att Allardyce reser sig från sin plats från typ i 67:e minuten eller någonting sånt. Ja, han verkar väl också ha tappat lite stinget. Jag tyckte det var ganska märklig match att kolla på. Alltså just det här med de 2 straffarna. Alltså den första, ja, alltså det kanske är straff då, men den andra var ju ganska billig straff ändå. Och så dessutom där då att det blir självmål på Mings i den andra. Och ja, det var lite tokig match på det sättet. Konsa hade väl ingen höjdar dag, om man säger så. Halkade lite och hade sig. Så att det är inte den mest välspelade matchen den här helgen.
Nej. Bra, vi har fått lite frågor, ska vi se. Vi kan ta en, vad såg jag utanför? Kevin skriver, står KK fortfarande utanför Emirates och väntar? Det var en referens till en väldigt gammal Deadline Day-sändning där. Där har ju du stått och väntat några gånger sedan dess, Frida. Jag tror inte att du har sett röken av honom.
Nej, jag har faktiskt inte sett Kaka, men ibland är det svårt att känna igen honom. Han har ju väldigt långt skägg nu för tiden, väl? Är det inte så?
Ja, han är Han är lite svår att känna igen, det håller jag med om. Pelle Pettersson skriver så här: European Super League, om nu Perez säger att det är bindande avtal med böter på 1,5 miljard om man drar sig ur, är det inte samma avtal som garanterade klubbarna 3 miljarder till de klubbarna som gick med?
Ja, men du kan inte liksom gå ur och säga att vi vill fortfarande ha pengarna för att gå med. Det går ju inte riktigt.
Nej.
Sen undrar jag, är det här 1,5 miljarder till hela då de klubbar som är kvar? För det sägs väl att...
Ja, till vem?
Ja, men är det inte därför Real Madrid och Barcelona fortfarande är i Super League?
Alltså... Ser de en möjlighet här att...
Få ihop budget till nästa säsong? Alltså, det är väl det här.
Alltså om Real Madrid och Barcelona... Alltså det skulle vara så att de sitter i Super League och då får 1,5 miljarder att dela på från varje av Big Six-klubbarna och på så sätt finansierar hela sina somrar. Då ska Florentino Perez ha en staty utanför Bernabeu, han ska ha en staty utanför Camp Nou för att rädda deras ekonomi och kanske även en staty i Turin eftersom Juventus också sitter kvar. Då är det ju årets scheme och det kommer att göras filmer om det här. Det är liksom Ocean's 11 i kvadrat om det nu skulle vara så. Men jag tror att det kan ju inte vara.
Ja, vi har ju fått en del frågor såklart om Daniel Ek, det har vi varit inne på. David Ornstein har ju uttalat sig, han tror ju inte att det här kommer hända, han tycker det sig som att det är väldigt långt bort. Vad är din känsla om vi ska fördjupa oss lite mer, Frida, och kanske spekulera lite?
Nej, men jag har inte så mycket mer att tillägga jämfört med vad jag sa tidigare, just det här att det krävs att... Det är väl klart att det ser ut... Alltså jag tror mycket väl att Daniel Ek vill köpa Arsenal, men då krävs det att Kroenke vill sälja, och det är det Ornstein är inne på också, att de kommer troligtvis inte vilja göra det, och då finns det inte så mycket att prata om helt enkelt. Så att just nu så ser det ut som att det är någonting som inte kommer att ske helt enkelt på grund av det.
Nej. Nej. Jag tror också det är väldigt långt borta, men det är kittlande. Dels, alltså, jag tycker det är mer kittlande med Thierry, Bergkamp och Vieira än med Daniel Ek egentligen, för att det finns någonting som jag förstår att Daniel Ek har liksom varit Arsenal-supporter hela sitt liv och så vidare, men det finns någonting med de här gamla spelarna, gamla Invincibles som ju brinner för Arsenal fortfarande, och som ju uttryckligen har vid många tillfällen sagt att de lider med vart Arsenal befinner sig just nu, och kan de få en finansiär och vara en del av någon slags återtåg, det skulle ju liksom vara fint, det skulle vara någonting som toppfotbollen kanske behöver snarare än fler miljardärer in.
Fan vad Henri och Vera, vad de hade velat kliva in där som tränare också. Det känns ju som det.
De hade ju tyvärr kört skiten i botten.
Men det är ju det som kommer ske om de ska vara med på tåget. De kommer ju ta tränarposten. Det får du ju räkna med då. Så antingen ska man ha en ägare som tycker om klubben och så får du liksom nostalgibaserade tränarval. Eller så har man Kroenke som inte har någon så mycket nostalgi. Och, ja. Men jag håller med dig, det är såklart det är lite
och hitlande. Ändå anställde.
Och ändå anställde på nostalgi, i och för sig. Men det är inte samma nostalgi.
Den teorin kollapsade.
Ja, det gör flesta av mina teorier, Frida. Det är du väl medveten om.
Yes. Och visst, hörde ni, det var faktiskt allt vi hann idag. Vi får väl se om Daniel Eks intresse kvarstår, om Kroenke kan vara intresserad av att sälja. Det känns inte så sannolikt.
Vi bjuder hit dem till podden. Om man lyssnar.
Ja, exakt. Vi får säkert återkomma till det under säsongen som är kvar. Hörrni, tusen tack Frida och Makoto för att ni var med. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.